Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 246. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. God dag.
Hej, hej.
God middag, god middag.
Det är idag den 4 maj. Våren känns ungefär lika avlägsen som en seger från Malmö FF på Tele2 Arena. Och det ska vi såklart prata om. Kanske inte våren, men matchen. Vi ska också prata lite grann om UEFA pengar och lite grann om sommaren och samt då också blicka framåt MFFs kommande match mot Varberg. Men först så ska vi prata om matchen mellan Djurgården och MFF. Och jag vill då säga till känsliga lyssnare som tyckte att vi var dumma mot MFF efter Östersundsmatchen att göra er själva en tjänst och stänga av nu eller spola möjligen fram en halvtimme, så hoppar ni över det värsta. För nu ska vi prata om Djurgården och MFF. Jag är lite på krigsstigen idag, känner jag. Det var så mycket som gjorde mig upprörd som fotbollsåskådare när jag tittar på den matchen. Och
varför då? Det var ju ett lag som presterade otroligt
fin fotboll. Precis, men det blir sällan bra fotboll när bara ett lag spelar.
Jag skulle också säga, jag tänkte bara börja med att vara väldigt positiv och säga att jag fick se fantastisk fotboll igår. Det Djurgården presterade var väl bland det bästa vi har sett på länge faktiskt.
Ja, precis. Man kan säga att de iscensatte Jon Dahl Tomassons spelprinciper på ett alldeles utmärkt sätt. Om man har tolkat det som Jon Dahl Tomasson har pratat om ganska länge nu, så var det väl ungefär det som Djurgården visade upp så som han ville att MFF ska spela. Om man får säga så.
Ja, det lyste verkligen självförtroende runt Djurgården. Inte minst Magnus Eriksson som jag tycker är fantastisk för närvarande.
Hur kan det då komma sig att MFF åker till Stockholm och levererar en så blek insats?
Jag vet inte. Jag tror att man får kanske backa och ta det större perspektivet igen. Vi tyckte ju att MFF hade en dålig försäsong. Sen kom det två matcher som var riktigt bra och det är klart, då svängde vi lite grann och instämde väl i det att nu är det allvar och ser det bättre ut. Men det fanns väl vissa tendenser redan mot Östersund till problem, och nu tycker jag att MFF var tillbaka på försäsongen. Ett lag som var helt vilset och inte hittade organisation eller spel på något sätt överhuvudtaget. Ingen energi, ingen glädje, ingen... Jag vet inte, det var ingen av någonting. Det enda man visade på slutet, det var frustration. Och även, alltså den tyckte jag var... Jag tyckte den sa en hel del när spelare liksom började nästan, jag ska inte säga slåss, men knuffa ner andra motståndare och så vidare. Det var en ovärdig avslutning på en riktigt dålig match.
Vad fick du för känsla på läktaren, Fredrik?
Den känslan som slog mig direkt var att logepubliken i Malmö FF har en del och är ganska kass. Det är ju de enda sångerna man kan höra från logepubliken eller restaurangpubliken. De som är på arenan, men rent statistiskt inte är på arenan ändå då. Ganska bra sång från Djurgårdsklacken. Man fick en liten förnimmelse av hur det var med publik på läktaren, även om det förstås gapade väldigt tomt. Sen så skämde ju sig, var det ju någon som skämde ut sig och gapade något som något till domarna som slängdes ut också. Men överlag så var det i alla fall, det var lite, sånt, det var lite trevligt i alla fall om vi började den änden.
Men du satt logepubliken ute på läktaren?
Ja, det är ju som på Malmö där att man kan få liksom komma en, det är ju under tak men det är lite utomhus också.
För att Malmö har man ju sagt att de ska hålla sig inne i logen.
Ja, nej det gör de ju inte i Malmö. Men det gjorde de inte här heller. Så att det är ju utomhus på något sätt. Liksom. De är ju inte bakom glas så att säga. Men bättre logepublik i Stockholm än i Malmö. Det var det första som slog mig. Sen så gör väl Malmö någonstans inleder väl skapligt pikt. Och man tänker liksom att det kan nog bli en ganska tät och häftig match. Och sen så tar Djurgården över totalt. Och ja, och Malmö FF, alltså om man tittar på statistiken så är det ju nästan en historiskt svag insats som Malmö står för. De har ett expected goals på 0,44. Det saknar motstycke i modern tid för MFF. Inte ens, jag har inte tittat alla Europamatcher, men om man tittar mot Dynamo Kiev borta där MFF stryker med 1-0. Brukar ju kunna nämnas som en match som att skapa någonting framåt. Så är det ändå ett bättre expected goalsnitt än vad det var igår mot Djurgården. Så det är ganska anmärkningsvärt. Det var ingen jätteskillnad, det är så här passningsprocent mellan lagen. Men det som sticker ut det är brytningar för Djurgården som stoppar MFF-spel gång på gång egentligen. Och dessutom så saknar MFF nästan helt inläggsspel. Vilket är en stor skillnad från tidigare matcher. Det är ju inte om det beror på liksom att man inte når upp till nivå rent inställningsmässigt eller om Djurgårdens matchplan bara är väldigt, väldigt, väldigt bra. Men Erik Larsson slår ett inlägg där till Adinalis reducering. Det är nog faktiskt det enda inlägget som når fram. Och är ett av få som kommer överhuvudtaget.
Det var ju ett tag Malmö hade högre bollinnehav, men det var ju på egen planhalva. Jag tycker de tendenser som har funnits innan, men det här att spela runt i backlinje långsamt och spela tillbaka till backlinjen. Alltså de hade ett läge i andra halvlek där det kändes som det skulle kunna bli en kontring när Colak vann boll eller tog emot boll högt upp, och det slutade med att Marco Johansson hade bollen. Det gick liksom bara baklänges hela vägen. Jag tycker att MFF bara ser ängsligt och vilset och helt, och helt utan idé alltså.
Vi var ju inne lite på det också efter Östersund, att de tendenserna lite grann fanns där, att man gärna ville vända tillbaka väldigt ofta.
Ja, det är någonting som, om det har med balansen i laget eller självförtroendet eller vad det är, jag vet inte, men det är liksom en tvekan i hela spelet, och det här att börja om, det är, jag tror inte på den typen av spel för Malmö FF överhuvudtaget. Det var väldigt svårt att hitta något positivt igår, det måste jag verkligen säga.
Ja, det var de första 5 minuterna då.
Jo, men det kan, ja, de liksom var ju inte direkt positiva, de var mer neutrala.
Ja, precis. Men sett i skenet av de andra 85 plus tillägg.
Men ska man se någonting positivt, men det beror ju inte egentligen på att MFF gör någonting bra utan snarare på Djurgårdens oförmåga, så är det ju faktiskt att med bara drygt 20 minuter kvar att spela så är det faktiskt fortfarande match. MFF ligger bara under med 1-0 när det har gått 65 minuter. Det vet inte, man kan inte nämna det som någonting positivt med tanke på att det är verkligen inte, det är inte ens egen förtjänst. Djurgården skapar ju definitivt chanser för att göra än fler mål, men någonstans lever det ju där i alla fall. Om man ska liksom greppa Halmström.
Jag tycker också just det att man kan inte riktigt leva på det heller när Djurgården har 2 stolpträffar. Det är liksom, det är bara millimeter ifrån, och att Bror som råkar vara på rätt plats och reda på mållinjen. Liksom det kunde ju stått 4-5-0 betydligt tidigare i den här matchen.
Mm. Jag tänkte vi kunde återkomma till den aspekten sen, för det är precis som ni säger. Det var ju ändå, trots att Djurgården gjorde 3 mål, så gjorde de ju inte mål på sina bästa lägen.
Och där finns ju en annan oroande tendens, sen för MFF säga vad de vill. Det är fortsatt så att de inte håller nollan, och nu var det ju inte ens i närheten igår, men man fortsätter att släppa in mål. Och jag såg ju matchen på tv och reagerade på en statistik som var en liten stund innan slutet förvisso, men, och det var att Malmö FF hade släppt in 7 mål i Allsvenskan på 16 avslut på mål. Den statistiken är inte upplyftande för vare sig försvar eller målvakt, så att du är nere på nästan 50% som går in av skotten på mål. Det är ju handbollsmålvaktsstatistik nästan.
Ja, alltså ska vi, om vi, ska, om vi ändå har halkat in här så tycker jag att vi kan prata en stund om detta. MFF meddelade tidigare i veckan att Johan Dahlin är på väg tillbaka och att man räknar med honom efter, eller hoppas i alla fall att han ska kunna spela efter EM-uppehållet. Jag skulle vilja hävda att Malmö FF behöver byta målvakt nu. För att Marco Johansson, apropå det vi pratade om innan, agerar nu totalt utan självförtroende. De målen som han släpper in, första målet, Bärkrots skott, det är ett bra skott men det får en väldigt liten vinkel och han, Johanssons agerande vid målet är att han liksom kastar sig halvt, lägger sig snett bakåt. Då räddar man väldigt få skott. Och vi ska inte tala om tredje målet som Bärkrot rullar in mellan benen på honom från kortlinjen. Det är ett sånt mål man släpper in i slutet av en träning när man har slutat bruka allvar.
Eller det är en VM-semifinal 1958.
Ja, precis. 1958 kunde man komma. Men det var ju inte mellan benen.
Sant.
Jag får väldigt starka signaler om från att det handlar om en målvakt som inte tror på det han håller på med för tillfället. Och som sagt, det sista målet kändes lite grann som en som hade gett upp. Eller inte brukade allvar.
Ja, det är ju intressant att som gammal målvakt är så tuff, Fredrik. Vi har ju diskuterat och ifrågasatt situationen där tidigare. Och jag tycker ju synd om Marco Johansson i grunden. För det är klart att han är en duktig målvakt. Men han kanske är på en för hög nivå och har kommit under för stor press nu här. Som vi diskuterade, eftersom det inte heller finns naturlig pondus bakom. Mattias Nilsson är ju väldigt orutinerad, även han. Så att det finns ju ingen trygghet bakom honom heller på något sätt. Så att jag kan väl bara hålla med att någonting måste man snart göra.
Ja, så antingen så måste man byta målvakt eller så måste man hitta ett sätt att få Marco Johansson och tro på sitt kunnande, för det finns.
Mm. Han gjorde någon riktigt bra räddning också, men det är ju fortfarande han äger inte sitt område, det gör han inte. Sen ska man säga vid första målet, om vad får lägga till, det var väl också att Arnel hade väldigt svagt försvarsarbete. Han vände ryggen mot just i den när Bärkryd skjuter. Lite uppgivet där också faktiskt.
Ja, det är förutom intressant iakttagelse att Knutsen mycket kritik för sin insats igår, men samtliga tre mål kom ju faktiskt från andra kanten. Kunde mycket väl bli ett mål från Knutsens kant också, men bara en iakttagelse. Jag tycker Marco Johansson gör en väldigt, väldigt bra sak alldeles i början av matchen när Lufia kommer in fri i straffområdet och han lämnar då, Marco Johansson alltså lämnar sin första stolpe lite grann, alltså han öppnar en lucka där för det är där han vill ha avslutet och då får han faktiskt en touch på bollen och styr den i stolpen, så där räddar han faktiskt ett friläge, men det blev liksom inte som att det blev någon tändvätska för det var varken MFF eller för honom den räddningen. Och jag tycker det är svårt att säga att någon, man är ju väldigt utlämnad som målvakt förstås, och Marco Johansson hade kunnat den här säsongen kunde ha varit en helt annan för Marcus Johansson, Marco Johansson, om försvaret hade agerat annorlunda också. Det är liksom det är svårt att peka ut just honom, men det är klart att hans ingripanden blir så, de blir så tydliga liksom. Och det håller ju inte för en backlinje. Nej, men det håller ju inte för ett försvar överlag att om man inte litar på den sista utposten, så då måste ju någonting göras.
Ja, alltså det är ju en samverkan såklart mellan en massa olika faktorer. Jag säger bara att det som jag tycker mig se nu är en målvakt som inte liksom som inte riktigt tror på det som han och försvaret håller på med och som inte riktigt alltså spelar ett lite, ska jag säga, ett defensivt målvaktsspel, om ni förstår vad jag menar.
Mm. Ja, men det är någonstans så också att det är svårt det där. Man är lite rädd att kritisera en målvakt och det är lite tabu nästan att göra det. Men en trupp på MFFs nivå måste ju ha en sån bredd även där att man kan göra ett målvaktsbyte om det inte fungerar. För annars blir det väldigt konstigt. Och det är väl där problematiken är delvis nu, att Mattias Nilsson är så upprövad också.
Men det är ju, jag tycker det är överlag ett problem i Malmö FF just nu, som givetvis tydliggörs då av målvaktssituationen, att MFF hade Johan Dahlin agerat på likadant sätt över de över fyra inledande allsvenska matcherna och Marco Johansson hade suttit på bänken, då hade nog faktiskt Marco Johansson fått chansen. Där har ju MFF bristen på konkurrenssituation gör att man får stå för det här valet. Man har ingen ersättare som man tycker är fullvärdig just nu. Och det hade ju varit okej att vara på en position, men Behrang Safari har inte ersatts, Fouad Bachirou har inte ersatts, Rasmus Bengtsson har inte ersatts, och den här bristen på konkurrens, jag tror att laget har blivit lite lidande i det, och det visas ofta i former av kanske bristande inställning, vilket ju nog man får tillskriva det här bottennappet lite grann, att det var anledningen. Liksom, det har ju även Colak har ju öppnat allsvenskan helt okej, men han är också helt given på sin position. Det finns inget som utmanar på den positionen. Antonsson är borta, som för övrigt gör det jättebra och spelar klokt i Halmstad. Jag står kvar vid att han kan göra 15 allsvenska mål. Han har 13 kvar nu. Berget på högerkanten har verkligen inte imponerat så här långt. Han är också helt given på plan. Knutsen också helt given på plan. Det, alltså sammantaget, Ola Toivonen också ganska given vad det verkar, även om jag nog har någon slags känsla av att Malic faktiskt kan få starta mot Varberg på söndag, men det kan vi komma till sen. Men det blir liksom effekten blir att lite för många är givna för att de ska hålla sig på tårna och hålla sig taggade liksom.
Det är väl som du säger, att man ser dem som givna, det är ju för lite. Vi har klagat nog att det var för mycket rotation, men det är för lite byten också nu. Det var väl många som tyckte att redan i paus borde Thomasson ha agerat igår och markerat att det här inte var okej. Och ska man prata om balans i laget, så nu var ju Bonke Innocent inte med, och det här med Erdal Rakip och Anders Christiansen, det har inte funkat särskilt bra i täta, tuffa matcher. Och det kanske var en del som inte fungerade av alla delar igår. Sen när man stannar vid det här med just alla insläppta mål, så jag förstår att det är ingen klubbledning eller tränare som liksom lämnar ut och håller med om stark kritik mot sitt lag, men detta faktum att Malmö FF aldrig håller nollan, det måste man ju ta till sig, precis lika mycket som man har tagit till sig tidigare, att en stor anledning till framgångarna innan har varit att man har hållit nollan många gånger, och det har ibland räckt med 1-0-segrar när spelet har varit lite skraltet. Så att det är ju också en bit som liksom, där man har, vad ska man säga, det är inte, igår kunde det blivit många fler mål, men över tid här så är det är inte acceptabelt att de släpper in så mycket mål om de vill vinna allsvenskan, och om man hade velat vinna cupen när man inte ens kom vidare från gruppspelet.
Det blir fascinerande, presskonferensen efter matchen tycker jag, frågade Jonas Thomasson varför han inte... Han tog upp det här första halvleken, att han var bedrövlig liksom. Jag tror han använde ordet skit om den första halvleken, och frågade då varför han inte gör några byten i paus när det var så, och då menar jag på att de här spelarna som var i första halvlek ska få chansen att liksom bättra sig i andra halvlek, för att han kunde ha gjort byten. Så det är ju ett aktivt val att inte göra byten, det är inte så... Så det står han väl för på något sätt. Och han fick, men sen så fick han också frågan om Nanasi på presskonferensen, varför han inte får chansen då, trots att bra insats mot Öster. Men då förklarar Jonald Thomasson att man inte kan dra så stora växlar utav en match i U21-serien. Och det tycker jag fascinerar lite grann. Vad skickar det ut för några signaler till de som spelar de här U21-matcherna? Vad du presterar där, det spelar inte så stor roll.
Han
håller väl säkert analysen internt, men det är fascinerande att lyssna. Han får ändå ganska mycket frågor om, och jag ställde också en fråga om det här med att de släpper in mål. De sa uttryckligen efter Östersund att de måste bli bättre i försvarsspelet. Så går man och släpper in 3 nästa match. Men det är liksom, och frågade också om vad det betyder att de inte hade den här defensiva balansspelen. Det är liksom, men att Bonke var med, eller att Levick inte var med, det spelar ingen roll för den här insatsen. Att MFF släppte in mål i varje match, det det är liksom inte ett tecken på att försvarsspelet inte fungerar. Och att han inte gjorde några byten i paus, det hade inte påverkat matchspelet. Det blir liksom en... Det ger ett ignorant intryck liksom. Sen så är analysen säkert en annan internt, men att de väljer att liksom, de vill kommunicera på att det här var, vi var lite dåliga idag. Det betyder ingenting. Det här ska inte liknas vid någonting under försäsongen. Det går inte att dra några paralleller dit. För den frågan fick han också. Det är intressant att den, utåt sett så vill man inte göra någon analys av att det ska vara, förekomma något slags problem överhuvudtaget.
Jag tror det är ett problem faktiskt. Jag tror att alltså den här rädslan för, alltså, vi har sagt många gånger om Malmö är en fotbollsstad, det finns ett stort fotbollskunnande, folk ser ju, folk är väl medvetna om vad som händer, mycket den kritik som kommer från supportrar och andra på sociala medier och så vidare, den är ju faktiskt ganska saklig, förhoppningsvis även hos oss i media, så att jag tror att det är en farlig väg. Vad det gäller Nanasi också som du nämnde där, så som sagt, det är inte bara en match. Han har gått de fem senaste målen i U21 på de tre senaste matcherna. Så det är klart att det framstår som märkligt att göra ett uttalande om att inte de insatserna skulle spela någon roll. Det finns ju ytterligare en konstig...
Han tillhör också den generationen spelare som är betydligt mer bekväm med att spela på konstgräs än exempelvis Jo Inge Berget, Sören Rex, Ola Toivonen.
Ja.
Fortsätt Max.
Sen tänkte jag bara, det är inte någon kritik för gårdagens match, för Frans Brorsson var väl en av dem som kanske klarade sig med viss heder i behåll, men jag tror vi har pratat om det tidigare. MFF förlängde kontraktet med Lasse Nilsson och sen dess har han inte spelat en enda minut.
Samma gäller Pavle Vagic.
Just det. Och Vagic hade ju varit ett utmärkt alternativ som vi har sett tidigare i alla fall på som defensiv mittfältare. Så det är någonting som inte riktigt... i alla fall utåt går i takt. Sen vad som sker internt, det vet vi inte.
Dessutom gjorde Jondal Tomasson ett ganska stort nummer här under försäsongen. Jag kommer ihåg i samband med vilken match att han nöjt konstaterade att man alltid ska ändra ett vinnande lag. Det var liksom som att han gjorde den sägningen och han var ganska nöjd med den också, för att det visar liksom att man är en progressiv tränare som minsann inte sitter still och bara njuter liksom när det går bra. Man har inte sett så mycket av den varan. Det är fortfarande känslan är att MFF har en väldigt cementerad startelva och den ändras inte liksom. Att man någonstans så sitter man och hoppas på att Anders Christiansen ska liksom work his magic och så ska det lösa sig av sig själv, för att det ska tända hela laget. Och ofta är det ju så också, men mot Djurgården var det inte så, för där var Djurgården tog ut honom och de skavde på honom, de irriterade honom och de fick också bort Ola Toivonen helt ur matchen. Det var att det liksom, de blev både tekniskt och taktiskt utmanövrerade.
Ja, Djurgården gjorde ju det som sagt fantastiskt bra. Fortsätter de så här så blir de svenska mästare 2021, det är väl ingen tvekan om det. Men utöver det cementerade laget så får vi också prata tidigare om att jag tror att Jonathan Tomasson pratar ju bara om sina spelprinciper, men jag skulle ju faktiskt vilja säga att MFF när det inte fungerar skulle kunna byta sätt att spela, så som man faktiskt gjorde borta mot Häcken när det blev påtvingat när Kjolak inte kunde vara med. Alltså på något sätt, om man ska sätta in en fembackslinje, trebackslinje, alltså man måste kunna förändra, man måste ha mer än ett sätt att spela på, tycker jag. Beroende på motstånd och beroende på hur form och hur det ser ut just nu.
Ja, men det tycker jag är en intressant analys, för att Ola Toivonen är ju alltid intressant att lyssna på efter en match. Han har varit med, han kan liksom reflektera ganska snabbt över saker, ge kloka kommentarer, och han menade ju på, och det är väl kanske något som borde kanske oroa en MFF-supporter lite då, är att han menar ju på att MFF identifierade det taktiska problemet här ganska snabbt, att Djurgården satte en väldigt hård press. Först lämnade Jonas Knutsen ganska fri ute till höger. Det var det alternativet MFF ofta hade. Marco Johansson satte ut bollarna dit och backlinjen satte ofta ut bollarna dit. Då satte Djurgården in en stenhård press på Knutsen som ofta lämnades till att slå in rätt svåra bollar in i mitten. Och där högg Djurgården direkt. I en kombination av att MFFs mittfältare stod lite på hälarna. De visade sig för dåligt. Det är helt enkelt ganska enkelt för Djurgården att erövra. MFF identifierade det problemet ganska tidigt. Men gjorde ingenting åt det. Det är liksom... De började, det var liksom inte så att det gick ut några direktiv att Jonas Knutsen, nu lägger du ner bollen mot hörnflaggan och så får Kjolak löpa på den. utan det fortsatte så här. Och sen när Djurgården började variera ännu mer, då kom ju det där målet till slut. Så att det var liksom, det var som att man såg problemet men gjorde ingenting. Det här tycker jag framförallt faller på spelarna själva. Det där är ju inte något som en tränare har ganska begränsat möjlighet att påverka det medan halvleken är igång. Där måste ju rutinerade spelare känna igen att matchen utvecklas på det sättet och liksom prata internt och göra och förändra helt enkelt. Det som en tränare kan göra i det läget är ju liksom i en paus att byta ut några spelare och eventuellt byta spelsätt och känna att det här är inte en match vi kommer växa in i, utan det här måste vi göra något ordentligt. Och det är lite fascinerande där, att det är en sak att träna ett lag i medgång, men när det verkligen är tufft på det här viset, då krävs det en handlingskraft liksom.
Man kan ju säga mycket om Ove Röslers tid i Malmö FF. Och det var ju väldigt tydligt, och de har ju förstått ännu mer i efterhand, att hans ledarstil inte är riktigt förenlig med hur ledarstilen ska se ut idag. Han var ju alltså för tuff, för rakt på sak med spelare och definitivt. Men han hade ju en förmåga att gå in och förändra både sättet att spela och inställningen väldigt tydligt när han kom. Och den höll han ju i länge sen också. Och det är alltid hårt att prata om dålig inställning, men någonting var det ju igår och i viss mån mot Östersund och under försäsongen, att det inte finns energi i laget. Annars är ju laget sämre tränat, för att Djurgården ser ju både starkare och snabbare ut. Betydligt uthålligare allting. Och det är ju anmärkningsvärt om det skulle vara så, men jag tror ju att mycket sitter i skallen trots allt.
Att MFF...
En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trygg-Hansa. Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs mer och teckna på trygghansa.se. Trygg-Hansa. Trygghet för livet.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Att insatsen var under all kritik är ju liksom, kan vi vara överens om. Finns det anledning att ifrågasätta MFFs förberedelser inför den här matchen också?
Vi vet ju väldigt lite om MFFs förberedelser inför den här matchen. Vi kan ju inte se några träningar och ska man vara riktigt ärlig så säger Jon Dahl Tomasson egentligen ingenting inför matcherna. Om liksom, varken inför eller efter. Det är ju mest väldigt vaga formuleringar som inte går att egentligen dra några större slutsatser av. Annat än att i stil med vi stod inte upp ordentligt i första halvlek, vi tappar för mycket boll. Alltså med det där som alla kan se liksom.
Du har ju ständigt den här debatten som vi för den här också, där när det gäller konstgräset, att Malmö har ju gjort ett medvetet val att man aldrig tränar på konstgräs nu när säsongen är igång och man kan träna på hybridgräset. Och jag har ingen aning om det påverkar, men det är klart att det är ett val man gör, och då kan man ju kanske inte gnälla för mycket över konstgräset, även om de nu är olika på olika ställen.
Nej, det är ju... Så är det ju. Jag tänkte bara ta siffrorna här som alla... eller många har i bakhuvudet, bara så att man har dem framför sig. MFF spelar ju då på bortaplan i Tele2 Arena mot Hammarby och Djurgården, som ju visserligen är som är bra lag. Men alltså med fem olika tränare så har man ju gjort matcher på den här arenan där försvarsspelet har havererat fullständigt, och i många fall även anfallsspelet. Vi har alltså under Allan Kuhn 2016 förlorade man mot Djurgården med 3-1. Magnus Persson var det de båda 0-3-matcherna mot Djurgården. Den följdes sen av under Daniel Anderssons korta inhopp med 2-3 mot Hammarby. Och sen så hade vi Rössler 2019, när MFF liksom hade fått upp farten, eller när det var liksom lite fart i guldracet, när man visserligen blev det bara 2-0 förlust mot Hammarby i den matchen, men ändå en match där
spel, alltså vad säger, matchbilden lite grann liknande det som vi fick se igår. Och förra året då,
så... det vet jag inte om jag håller med om. Så överlägsna tror jag, tycker jag inte Hammarby var i den matchen. jag får med att de gjorde 1-0 ganska tidigt och så kommer 2-0 på slutet någonstans där det MFF pressar på, men jag minns inte att det var så utspelade på samma sätt som igår.
Nej, det var de inte. Det är mer liksom en känsla av att försvars... Det var ju en sån match där lite grann där Nikola Djuric lite längre fram i banan, men de hade lite motsvarande roll som den Magnus Eriksson hade igår.
Mm.
Där MFF aldrig liksom kom nära honom överhuvudtaget. Och han kunde fördela spelet ganska obehindrat när Hammarby gick till anfall. Men det jag vill komma till är ju i alla fall att vilka förberedelser som MFF nu än har valt, och ställningstagandet mot att träna på konstgräs är jag generellt mycket positivt inställd till. Men det är ju för mig ganska tydligt att någonting behöver göras inför de här bortamatcherna. Därför att det har varit så många undermåliga insatser med så många olika tränare.
Jag tänker, för det första skulle jag lägga till en match som de faktiskt vann, och det var ju när Mattias Svanberg avgjorde 2017, va? I en match där Djurgården var fullständigt överlägset.
Ja, det var något av ett rån.
Det hade varit rån, jag tror det var enda avslutet mål, och det var liksom helt... Vad det gäller det här med förberedelser så kan jag fundera på ibland varför man inte faktiskt gör... När man är en stor klubb och jag kan tycka att möjligheterna borde finnas, att man, när man ändå åker upp dagen innan, varför väljer man inte att träna på matcharenan och vänja sig vid underlaget som man gör ute i Europa? Jag har aldrig riktigt förstått det där, varför man måste träna hemma och sen åka. Framförallt till ställen då där man kanske generellt har svårt. Och jag kan tycka att det borde finnas i regelverket en möjlighet att faktiskt få lov att träna på matcharenan dagen före match.
Och jag tycker faktiskt att det fanns andra saker i matchen som tyder på liksom lite slapphet i förberedelserna också. Alltså, det är möjligt att det bara var en slump, men det hände ju två gånger i avgörande lägen att Anel Ahmedhodzic tappade fotfästet och halkade.
Ja, det var mycket intressant.
Den första gången det var ju det avslutet som Frans Brorsson räddade på mållinjen. Och den andra gången så ledde det då till 3-0-målet. Och alltså jag menar att det händer en gång under match, det, så kan det ju vara. Men det var känns som att... Jag vet inte, det känns inte som att man har gjort sina förberedelser så noggrant som man skulle kunna göra.
Hade du varit på planen dagen innan så hade du kanske upptäckt att du hade fel skor, om det var så enkelt. Då var det väl även domare Pančić hade samma problem, han ramlade också någon gång. Men det var ju flera MFF-spelare som ramlade eller var på väg att halka. Betydligt fler än Djurgården, tyckte jag i alla fall på TV.
Håller du med, Fredrik, eller tycker du att jag sitter här och är jävligt efterklok?
Ja, men det är det alltid. Det är en svår balansgång liksom. Man hade velat ha det, dra det innan matchen. Nej, men det är möjligt. Jag tycker det är super, super, super svårt att hitta en tydlig förklaring. Sen, de problemen tycker jag framför allt att de har haft mot Djurgården. Det är ju, man skulle nästan kunna bryta ut sviten till att bara handla om dem. Och de senaste 4 åren har ju Djurgården varit överlag utslaget Sveriges näst bästa lag, tycker jag, efter Malmö FF då. Så att det är en väldigt, väldigt svår bortamatch också, men det är mer, och det är lite olika vad det handlar om det är förberedelse eller inte. Hade MFF kunnat förra året förbereda sig på ett sätt som gjorde att man inte tappade 2-0 till 3-2? Jag vet inte, och jag tror att ett av de här... Det finns,
jag tog inte upp den i genomgången just på grund av dess art.
Nej, precis. Det stämde inte riktigt in. Nej, men, och det finns någon genomklappning lite tidigare mot Djurgården också, har jag för mig, när till och med MFF är en man mer på plan. Så det är svårt, men jag är helt med på det, att varför man inte tränar på matcharenan när man ändå är i stan. för att få in en känsla av att liksom, alltså för att är det något man förknippar med Malmö insatser i Europa överlag, så är det ju att de är oerhört fokuserade och oerhört noggrant genomförda. Man kanske helt enkelt tar det lite lättare i allsvenskan, mycket beroende på att man också har kunnat göra det, men det, när man möter ett lag som Djurgården så bör man kanske ta ännu hård, liksom mer noggrant på uppgiften.
Ja, man kanske inte behöver göra det varje gång heller, men jag tänker faktiskt tillbaka på när jag pratade med Berang Safari och Marcus Rosenberg i fjol just om Europaspelet, och båda två sa hur de älskade den här rytmen, att de åkte upp och sen träffade de i sig media, tyckte de till och med det var kul, och att de sen på kvällen åkte ut och tränade på matcharenan. Alltså man skulle ju kunna skapa en känsla av en större match på det sättet också, kan jag tycka.
Ja, jag har mina ord är slut.
Ja, men sen ska man ju också kommentera att det här är, det är liksom, jag tycker att det, att den här matchen, att man kan motivera den här typen av kritik med att det faktiskt pekar på större problem än Malmö FF som har synts här under försäsongen, och kanske även lite grann mot Östersund, även om det var en helt annan typ av match. Jag tycker att liksom att bara säga så här att det är en match av 30 och vi låg minsann efter IFK Norrköping i fjol och så vidare, att det här, jag tycker ändå läget är lite annorlunda här. Djurgården är ett kollektiv på ett annat sätt än vad IFK Norrköping var i fjol, vilket nog pekar på att de faktiskt kan hänga kvar där uppe på ett annat sätt. Men det handlar ju någonstans om att rätta till de problemen man har haft här. Jag vet inte riktigt om MFF verkligen har tagit det på allvar så som man borde ha gjort efter försäsongen.
Håller helt med. Jag tycker det finns en nyckel. Sen är det ju att nu går vi in i en lite annan fas av säsongen då, för att det vi kan säga är ju att på pappret hade ju Malmö i alla fall ett svårt program, om vi räknar in Häcken som en svår bortamatch. Och nu kommer det ju lite matcher som bara ska vinnas helt plötsligt. Inte alla, för jag vet att AIK borta är instucket här också, men då var Varberg hemma, Kalmar hemma. Och därför var jag lite förvånad över att man kanske inte spelade klokare igår på något sätt. Just det där apropå att kanske skapa en annan uppställning. Kanske kört fembackslinje för att överraska, eller på något sätt, då lämnar man över initiativ, det är jag väl medveten om, men att på något sätt göra någonting som gjorde att man slog vakt om den poängen man faktiskt hade från början, eftersom man visste att det var en svår match.
Ja, så att man har ett svårt program, det går ju inte att... Så är det ju. Det kan man inte förneka. Och det är heller ingen skam att förlora borta mot ett välspelande Djurgården som hittills har vunnit alla sina matcher. Men det är ju sättet som man förlorar på som är grejen.
Så är det. Och det är därför de måste få kritik. Och det är därför supportrarna, som när man läser och ser det, är också... För de är som sagt någonstans... Många är inte det, men en stor del är ju sakliga i sin kritik. Och det de såg igår var ju liksom... Klart oroande för på många sätt och vis. Och då borde man ju vara orolig även i klubben. Och jag tycker inte det är fel att visa det utåt också lite tydligare ibland. Att nu måste vi liksom göra någonting.
Nej, det är helt klart ett läge värt att ta på allvar. Sen så ser jag att Stockholms media, vilket kvällstidningar de får kallas, pratar om någon slags... Ja, det är ett maktskift i svensk fotboll. Det var det vi såg här igår. Och det var väl Aftonbladet Robert Laud som använde sig av just det uttrycket. Och det tycker jag kanske är att ta i. Det är fortfarande så. 5 poäng är inte speciellt mycket med 26 omgångar kvar att spela. Men allt handlar för Malmö FF om att inte snegla på Djurgården, utan man måste ju förstås ta tag i situationen och verkligen göra en djupgående analys av vad det här är. Och det är just det som jag undrar om den hur den analysen ser ut. Den får man ju inte ta del av. Det sägs ju liksom ingenting, men den är jag väldigt nyfiken på. För det var ju efter de här 2 inledande segrarna lite av den här attityden av att haha, där såg ni att ni inte skulle dra för stora växlar för säsongen. Visar ni att ni inte kunde någonting om fotboll, för vi gick minsann in och vann de här matcherna ändå. Det var lite den känslan som präglade det, men ja, man ska väl inte komma tillbaka på samma sätt själv nu då och säga att, men någonstans var det så att en del av den här kritiken som MFF har fått under försäsongen, den var kanske inte helt obefogad. Och om man vill verkligen vara på det här lite elakt humör så kan man ju säga att MFF har spelat oavgjort mot ett mittenlag. De har vunnit med uddamålet mot Allsvenskans två största floppar i år och blivit fullständigt pulveriserat av serieledaren. Om man vill vara lite elak. För så är det ju faktiskt. Både Hammarby och Häcken som de har vunnit då mot, de har ju verkligen, det är ju två lag som har verkligen inte gjort något större intryck i så här långt. Står på en poäng efter fyra matcher. Häcken.
Och den tog de mot Hammarby.
Exakt. Så, ja, det finns tid för självrannsakan. Det ska bli spännande att se hur MFF studsar tillbaka och vad de gör för förändringar här mot Varberg.
Och det hade varit roligt om man kunde liksom kunnat lyfta någon spelare eller någon del. Men det går ju verkligen inte den här gången. Det var ju verkligen ingen som stack ut.
Men säger jag då, lite så här såg det ut förra säsongen också. Vad var det som hände sen?
Bra fråga.
Vad var det man lyckades rätta till?
Det var väl, dels var det lite personella förändringar. Jag tyckte att konkurrenssituationen blev bättre. Jo Inge Berget kom in från kylan och tog för sig på sin högerytterplats där han levererade drösvis med poäng och driv. Det var liksom hans inträde tillsammans med Ola Toivonens inträde som kom in efter några omgångar också. Han fått upp farten, gjorde att MFF blev hungrigare. De fick en bättre skjuts helt enkelt.
Sen tror jag att Malmö FF också fick ett flow och det brukar de få när de spelar mycket matcher. Jag tror faktiskt inte att MFF mår särskilt bra av den här rytmen att det är en match i veckan just nu. Det har man haft större möjlighet att utnyttja sin trupp också om det hade varit mer än en match. Jag vet inte riktigt varför det ska vara så här, men det är ganska segt egentligen att man spelar så pass lite som man gör.
Nu börjar det ju, nu tempas det upp lite grann.
Ja, lite grann kommer det nu, ja.
Men om man blickar framåt då till Varbergsmatchen till att börja med, är det personella förändringar som ska få fart på det den här gången också?
Vi inte byta ut hela laget direkt, men...
Nej, det menar jag inte.
Men jag tycker nog att någonstans måste ju de här killarna som har suttit på bänken få känna att det är någon mening med att anstränga sig på träningarna och faktiskt att det ska betala sig på något sätt.
Alltså, de ser ju också vad som sker på planen. De är ju inte dumma. Så att du måste göra några förändringar. Går du ut med samma elva en gång till, då ger du en oerhört konstig signal till truppen, tycker jag i alla fall.
Jag tror, om jag bara får gissa, så tror jag att Lasse Nilsson får chansen istället för Frans Brorsson. Men frågan är om man inte borde få det istället för Anel Ahmedhodzic egentligen. Som lite i likhet med Marco Johansson inte har riktigt något självförtroende just nu på plan, tycker jag. Det kanske offensivt, det finns det fortfarande kvar i viljan att slå passningar, men ja, defensivt så är han inte riktigt där.
Nej, sen tycker jag ju att kanske det är dags för Bejmo på högerbacken. Någon av yttermittfältarna, Birmancevic eller Nanasi, borde väl få en möjlighet nu. Och sen borde man ju naturligtvis, man kanske skulle sätta in Pavle Vagic på, det kanske inte rätt mot just Varberg, men att man i den defensiva mittfältsrollen, att man liksom hittar en annan balans. Där. Och sen det som är svårast att kritisera och ifrågasätta, det är naturligtvis Ola Toivonen. Jag har väldigt höga tankar om honom, men det ser ju stundtals tungt ut, men nu är det hemma på riktigt gräs och då kanske det blir annorlunda, så jag tror väl att han startar.
Och eller det är liksom det här, det är ju den avvägningen som kommer nu, hur mycket hanterar de att spela Ola Toivonen, fyller trots allt 35 här i sommar och de har AIK borta på torsdag efter. Alltså inte nu på torsdag i övermorgon, utan på Kristi himmelfärdsdagen. Ska de sparas? Ska någon sparas till den matchen som ju på pappret i alla fall är svårare?
Sen är det ju, jag menar, Varberg har ju visserligen inledde ju allsvenskan svagt, men vann ändå senast borta mot Östersund. Och förra säsongen så kändes det som att Jocke Persson visste vad han ville att hans lag skulle företa sig mot MFF.
Mm. Och
den andra matchen var ju MFF i visserligen covid-brandskattat och färdiga mästare, men ändå.
Mm. Ja, men det som effekten av den här serie eller säsongsinledningen, årsinledningen, är ju att alla lag som möter Malmö FF vet att får vi en fast situation eller möjligheten att lyfta in bollen, så är det ett skakigt lag defensivt just nu. Det går att komma ifrån stadion med mål, och lyckas man göra ett mål, då finns chansen till poäng. Ganska stor poäng. Ganska stor chans, menar jag. Inte stor poäng.
Ska vi då lämna händelserna på planen för tillfället och istället prata lite pengar? Max, du skrev ju tidigare, eller i förra veckan, en text om där du sammanfattade MFFs intäkter från Europa-äventyret, det senaste.
Och, näst senaste, ska vi säga.
Ja, förlåt. Ja, det senaste räknar jag inte riktigt.
Nej.
Och ja, du kan väl berätta om detta lite kort.
Ja, absolut. Jag tycker ju alltid det är väldigt spännande, därför att UEFA är ju i det fallet väldigt transparent, så att du kan ju dyka ner och hitta hur mycket roligheter som de siffrorna som helst. Men vi pratar alltså om den Europaresan där Dynamo Kiev och FC Köpenhamn och Lugano var en del på hösten, och där MFF sedan mötte Wolfsburg. Och den gav ju en fantastisk utdelning igen, måste jag säga. Där alltså inträdespremien, den här så kallade koefficient extra tilldelningen man får på grund av sin ranking, och sen då när man spelade in och tv-pengarna, gav Malmö ungefär 90 miljoner kronor. Och så ska man lägga till ungefär 10 miljoner för kvalet. Där fanns det också en slant för att man gick vidare mot Wolfsburg. Det är ju hisnande pengar det här. Och det räddade ju naturligtvis ekonomin mångt och mycket förra året sen. Det är ju intressant. Först ska vi säga så här, att om man då räknar samman. Sedan 2010 så har alltså Malmö FF dragit in 700 miljoner från UEFA. Och den som inte fattar hur viktigt Europaspel är, då vet jag inte riktigt var den befinner sig. För det, och sen kan man diskutera, skulle Malmö få ut ännu mer av de här pengarna? Ja, man har ju ändå fått loss, köpt stadion som var ett ok. Och som kunde, hade man inte haft de här Champions League-framgångarna framförallt, så kunde det gått riktigt illa. Men nu har man liksom, trots pandemin, ett väldigt gott utgångsläge. Och det är ju oerhört spännande, tycker jag, när Malmö går in i Europasommar igen. Där Niklas Karlén då berättar att inträdespremien till Europa Conference League, som är den nya tredje ligan, kommer förmodligen ligga på ungefär samma nivå som Europa League gör idag. Däremot blir det svårare att tjäna stora pengar på det. Man måste göra mer sportsligt för att få Europa lika mycket under spelets gång, så att säga. Men att den inträdespremien ligger så högt, och då MFF har det otroligt gynnsamma läget att man vann allsvenskan och går in i Champions League-kval, gör att alltså möjligheten att göra en stor vinst även i år på detta är enorm. Det är så här att om MFF vinner i första omgången i Champions League-kvalet, vilket man normalt sett aldrig ska kunna misslyckas med, men Magnus Persson gjorde mot Vardar för några år sedan. Men normalt sett så är ett sidat Malmö vidare därifrån. Så är det så att då behöver man bara vinna en omgång till, och det spelar ingen roll när den kommer, för man har flera chanser, så är man inne i sämst ECL, alltså den nya ligan. Alltså, vinner du två omgångar i Champions League-kvalet, då är du ju kvar och kvalar om Champions League och Europa League, men du vet att du redan är inne i ECL. Och det är ju ett känns som ett väldigt, väldigt gynnsamt läge. Jag ska kasta in en enda brasklapp, och det är att det finns ett lag som MFF inte får lottas mot i första omgången. Och det är ju naturligtvis norska mästarna. Eftersom det är ett lag som inte har några rankingpoäng överhuvudtaget, så är de inte sidade. Och det är väl den tuffaste lottningen de kan få.
Det borde glimt.
Ja, precis. Sen kan man säga också, vad det gäller, det är kanske lite mer nördigt, men vad det gäller den här ECL, så kommer den också ge hyfsade rankingpoäng. Och det är också viktigt för fortsättningen, eftersom Malmö har rätt så mycket att försvara nu här och skaffat sig en position där man kommer att vara sidade i omgång 1 och 2 av Champions League-kvalet, men inte det tredje. Däremot om man trillar ner i Europa League-kvalet genom att förlora den andra matchen, så är man ju sidad igen. Men det är ju lite mer nörderi, men den här sidningen kan vara väldigt viktig. Och en sista grej vad det gäller ECL, det också som jag läst via vår gamle kollega Lennart Hestigen och EFA-ranken, är att i ett kvalspel till den nya ligan, så är det ingen geografisk lottning heller. Så att det innebär att för de andra svenska lagen som går direkt in i det kvalet kan det bli väldigt knepigt, för att UEFA delar in det i grupper precis hur de vill. Det kommer inte, eftersom Malmö inte kan komma hamna där förrän lite senare på resan så att säga, så är det inte så farligt där. Men det kan vara tufft för övriga svenska lag när det är en helt fri lottning. Förlorar Malmö FF i första omgången i Champions League så åker man rakt ner i andra omgången av ECL-kvalet förut. Då kan man inte nå Europa League heller. Så första matchen är oerhört viktig.
Är det, var det någonting i de här siffrorna som överraskade?
Nej, man kan väl säga så här att det fanns, det var också redovisat av UEFA, jag tror det var exakt 268 000 euro förlorade MFF på grund av pandemin. Alltså blev bidragen eller utdelningen nerräknad. Så det är 2,7 miljoner. Annars var siffrorna fullt rimliga. MFF var rankat som 33 av de 48 lagen som gick in i gruppspel. Så man fick en ganska stor andel där. Men den stora överraskningen är ju att den nya ligan ser ut att ge mycket bättre pengar än vad många trodde. I alla fall den här startpengen.
Där får väl Niklas Kanén ha beröm för att ha varit med och förhandlat fram.
Absolut. Och det, siffrorna är ju inte offentliga där nu. Men i och med att Niklas Kallén släpper ut lite av det här och att, var han tror att det landar, så är han ju rätt så säker, för han är ju en väldigt försiktig man. Men jag tror att hans insats har varit väldigt, väldigt viktig och visar att, vad ska man säga, att MFF har faktiskt skaffat sig en liten maktposition i Europa. På den hylla där man befinner sig, om jag uttrycker det så.
Mm. För tydlighetens skull så ska vi ju säga att han är alltså invald i ECA:s exekutiva kommitté. Och det är lite förenklat kan man väl säga att det är Europafotbollens SCF. Alltså ja. Svensk elitfotboll fast i Europa-version.
Precis.
Alltså en exekutiv kommitté.
Ja, precis.
Det skulle man varit med i.
Ja, och det var väl fascinerande vad som hände i den här i samband med Super League där, att Bayern München skulle ju inte vara med i Super League och så gick det några dagar och helt plötsligt var Rummenigge chef för ECA, eller var ordförande för ECA, alltså FC Bayerns högsta höns. Så kan det gå i toppolitiken i Europafotboll.
Generellt så också, om man ska lägga till något vad det gäller pengar, så är det så att det fattades andra beslut som faktiskt innebär att allsvenska lag får en lite större utdelning av det som UEFA kallar, vad ska vi kalla det, solidaritetsersättningar. Alltså pengar som fördelas bland klubbar i ligorna som inte går till något gruppspel i Europa, och det är de flesta i Sverige varje år. Det är faktiskt en ganska stora summor som pumpas in i de olika ligorna den vägen.
Skulle innebära det att det går mindre pengar till de klubbarna som kvalificerar sig?
Nej,
Nej
det innebär att de lyckas dra in ännu mer pengar på något mirakulöst sätt. Något tv-avtal är värt ännu mer. Ibland vet jag inte riktigt hur de bär sig ut, men det är svindlande summor som dras in. Mm.
Ja. Detta får bli slutorden för det här avsnittet av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss! Hej hej!
Hej då!
Hej hej!
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.